Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag på väg från studion som ligger bredvid Bioföräldern en blåsig oktoberdag. Och jag har precis tagit vägen förbi ICA nedför backen mot den stora parkeringen och är på väg till Fastighetsbyrån i Tyresö som ligger precis bredvid Swedbank här nere i det huset som ligger närmast Björkbacken. Det heter väl Bollemora Allé. För jag tänker prata lite grann med en mäklare där om läget när det gäller Tyresö och värden på hus och utveckling och vad en mäklare gör. Och Fastighetsbyrån låg så bra nära här så nu kommer jag snart dit. Och nu har jag kommit upp till Fastighetsbyrån och den ligger en trappa upp i det här huset som jag just precis gick in i. Och här träffar jag, vem då?
Jag träffar Sven Ek.
Ja, vem är du?
Jag är en glad Tyresöbo som har bott här sedan 1988 faktiskt. Flyttade hit. Sen gjorde vi en liten paus och flyttade ut från till Haningen kort sväng. Min fru Jeanette är uppväxt här och ja, som alla Tyresöbor så tror jag att hon har svårt att trivas någon annanstans. Så det är värt till att flytta hem igen.
Och var bor du någonstans nu?
Jag bor på en liten villa på Persudde.
Persudde,
ja. Tillsammans med frun då och två barn, Filip 11 år och Linda 20 år.
Ja. Äger du den här fastighetsbyrån?
Fastighetsbyrån äger jag här, det är en franchislösning. Så det är Swedbank som äger hela Fastighetsbyrån AB då så att säga. Och så köper man då in sitt kontor i sin kommun då. Så Tyresökontoret äger jag själv sedan 2009.
Så är det franchise? Eller?
Just det.
Är det bara du som äger den?
Det är bara jag som äger det här.
Ja. Och när jag gick hit då alltså man köper ju inte så många hus i sitt liv.
Nej.
Nej. Så att när vi första gången köpte en bostadsrätt på 80-talet, då kom jag ihåg att man tittade i en tidning. Och på den tiden tror jag att det bara fanns, om jag kommer ihåg rätt, två stora byråer. Det var Husman Hagbergs. Och så var det, vad heter det?
Sparbankens fastighetsmäkleri.
Så kanske det
heter. Så heter det. Ja, det stämmer nog. Vi var ju först, vi har funnits här sedan början på 90-talet. Sen har ju även Svensk fastighetsförmedling funnits här.
Ja, det kanske det var. Och då gick man ner till Tyresö centrum och tittade i fönstren vad det fanns för lediga lägenheter. Och sen tittar man i tidningen.
Ja. Tänk vad skönt att det gått framåt. Vad svårt det var att korrigera någonting man har gjort fel. Och skicka det på framkallning. Och så fick man vänta ytterligare några dagar innan man kunde komma ut med rätt annons.
Så är inte läget nu va? För nu när man tittar, i alla fall om man tittar i tidningen, för fortfarande har ni annonser.
Ja, till viss del. Vi har dragit ner ganska mycket. Det tror jag generellt att mäklare har gjort.
Men det är några tider i mitt i Tyresö och då vimlar det av olika mäklarbyråer och allting sånt.
Visst är det spännande?
Ja. Hur många är det i Tyresö egentligen, vet du det?
Jag vet inte, men alla mäklarkedjor, större mäklarkedjor finns ju i princip här. Och sen finns det då lite sån här lyxökare som kommer, som kanske är lite mer sån här, vad ska man säga, som säljer lite dyrare objekt från innerstan och sånt där. De har ju också fått upp ögonen för Tyresö. Vi har ju faktiskt ganska dyra hus.
Ja, Tyresö har blivit liksom hett.
Ja, Tyresö har blivit jättehett. Många har ju provat och tittat på Nacka och Enskede och så vidare. Sen konstaterar man att, oj vad lite jag får för pengarna här. Tänk om jag flyttar ut till Tyresö. Det tar 3 minuter längre tid att åka. Och det är väldigt mycket vackrare natur.
Ja,
och sen kan jag spara väldigt mycket pengar också. Och när alla de kommer samtidigt, det är klart att går priserna upp här också.
De gör ju det.
Absolut.
Och det var precis nu en artikel i Mitt i Tyresö som handlade om, jag tror att ni som har tagit fram någon slags rapport. Va?
Absolut.
Om att man hade gått över 50% villapriserna på ett antal år.
Ja, 5 sista åren räknar man ungefär 50% upp.
Ja, vad kostar en snittvilla idag?
Jag skulle nog säga att en snittvilla i Tyresö ligger på lite knappa 6 miljoner.
6 miljoner?
Ja.
Vad kostar ett radhus i Krusboda?
Ett radhus i Krusboda som är riktigt bra får du räkna med att betala 4,5 för.
4,5?
Mm.
Och för några år sedan var det nästan bara, de var nere i 2.
Ja. Jag kan säga för 3 år sedan tyckte man att Krusboda, bra skick, 3 miljoner max.
Ja.
Och då pratar vi bara ett par, 3 år tillbaka i tiden.
Vad är det som har ändrats?
Det är efterfrågan framförallt. Priserna har gått upp så oerhört mycket i närförort. Så man tittar här ute.
Varför har det blivit sån efterfrågan? Är det fler människor eller har folk fått mer pengar som gör att de har råd att köpa hus?
Det är mycket fler människor. Det är en väldig inflyttning i Stockholm generellt. Det är många som flyttar från landsbygden, det är svårt att få jobb och så vidare. Och flyttar man till Stockholm och i första hand tittar man kanske då på Ensked och närförort och de saker man har sett. Då. Men kommer man bara ut på en visning här och ser hur fint vi har här ute så är det ju underbart, då fastnar man ju. Och när fler sådana kommer samtidigt, ja, då blir det en sån här prisbild. Ja,
det fattar ju vi som bor här.
Ja, det är klart.
Jag är nästan född här, så jag kan inte heller tänka mig någon annan ställe att bo på.
Nej, inte jag heller.
När det gäller bostadsrätter, hur ser det ut där då?
Mm. Bostadsrätter är ju, har ju, historiskt kan vi säga att där är det väldigt mycket Tyresöbor som köper, till skillnad mot villor. Villorna tycker jag väl ungefär, skulle säga, en bra villavisning i, om man säger, Strand eller Trollbäcken generellt, så är någonstans runt 70% inte Tyresöbor som kommer.
Oj!
Och många har någon form av koppling som jag pratade om lite grann tidigare. Frun eller mannen har växt upp här sedan tidigare, eller man har någon annan koppling på något sätt. Så man är inte helt ny här, men mycket innerstadsbor, och speciellt i södra förorterna då. Nacka, Enskede, innerstad.
Vilken bild har man av Tyresö? Vad är det som gör att Tyresö är attraktivt? Vad är det som gör att stockholmarna då kommer hit?
Prisbilden är viktig. Det är oerhört billigt om du jämför med en närförort. Så att säga. Du får ju väldigt mycket mer för pengarna. Och sen skulle jag säga att vår natur har ju väldigt, det har ju slagit väldigt. Alla vet om att vi är en skärgårdskommun.
Just det, för det var inte, när jag växte upp här i Tyresö så visste de flesta inte ens om att vi hade en skärgård.
Nej, det stämmer.
Ja. Och nu har vi skapat lite mer tillgänglighet i skärgården.
Absolut.
Ja. Det är ju fantastiskt bra.
Och det enda som är hindret egentligen, det är väl då självklart att många tror ju att det är svårt att åka hit. Det är jobbiga kommunikationer och så vidare. Och det är ju inte alls rätt.
Och då blir de förvånade hur fort det går.
Ja, absolut.
Det går ju väldigt fort att åka in till stan härifrån.
Absolut. Så får vi bara hit lite människor utifrån, så ska vi se att vi blir ännu fler Tyresöbor.
Hur många är vi nu förresten?
Det är väl knappt 50 000.
Det är ganska stort.
Det är ganska stort.
Förut var vi ju liksom hälften av Haning och hälften av Nacka. Ja. Nu är vi snart i kapp.
Oj, det går snart. Ja. Absolut.
Ja. Men när det gäller bostadsrätter, säger du, det är inte lika många som kommer på dem då? Ja,
det kommer alltid lite färre människor på bostadsrättsvisningar än vad du gör på villor, kan man säga. Och där är det då lite skillnad, för där är det väldigt mycket Tyresöbor. Jag tror det är väldigt sällan det kommer någon och köper liksom från innerstan eller någonting och köper sin första lägenhet i Tyresö. Utan det är nog vanligare att i så fall kommer man hit när man är lite yngre, och så köper man en villa eller ett radhus, och sen trivs man här, och när barnen flyttar ut, så då köper man en lägenhet i Tyresö.
Vad ligger lägenheterna i snitt på då?
Man kan väl säga att en trerummare, en normal trerummare, är någon av våra, alla föreningar i Tyresö är egentligen väldigt bra. Det finns ingenting man kan säga att där bör det passa dig för någonting, allting är väldigt bra. Men en trerummare, ska jag säga, som är i gott skick, ligger någonstans från 2,5 miljoner uppåt.
Alltså det gör den? Så man kan inte göra något fynd för någon miljon här inte?
Det finns inga fynd längre på bostadsmarknaden. Nej. Tycker man själv att man hittat någonting, så kan det ge det tusan på att det är en massa andra som också hittar det. Och då blir det i alla fall en prisbild som är alldeles galen.
Ja. Mm. Hur är det med det här med lockpriser och sånt? Man sa förut man satte ett pris och så kom det folk dit, och sen gick den upp för någon miljon till. Hur ser det ut på den?
Jag skulle säga att det inte är ett jätteproblem här ute egentligen. Mm. Självklart så sätter man ett prisbild som ligger på, man brukar försöka lägga sig på det lägsta som säljaren kan tänkas acceptera. Innerstan har ju varit lite annorlunda. Där kan man lägga ut en lägenhet för 2,5 miljoner om man vet att man ska få 5. Det funkar inte riktigt så här ute.
Nej.
Utan här ligger man, säg att man har en budgivning som är 10% ungefär.
Om du nu säger att det finns olika mäklarfirmor här ute, de här som inte kan Tyresö.
Mm. Det kan bli spännande ibland.
Ja. Hur ser det ut med dem?
Ja, ofta är det svårt. Va? Jag menar, man ser många, jag var faktiskt på ett kundbesök för ett tag sedan som en av de här innerstadsmäklarna till slut fick. Då. Det var en stor villa i Trollbäcken på nästan 300 kvadrat. Och han tittade rätt och släppt på vad får man betala per kvadratmeter för en bostad i Tyresö. Och så tog han det gånger 300.
Okay.
Så den där villan låg väl ute på någonstans runt 14 miljoner och verkligheten var det värd 7.
Jaha, oj.
Så det blir lite fel. Det är viktigt att man jobbar med någon som verkligen kan området.
Ja, för så är det, va? För att det är,
absolut.
För det är olika områden i Tyresö. Om du skulle säga så här, var ligger de dyraste villorna någonstans i Tyresö?
Strandområdet och Gimmersta är de dyraste områdena i Tyresö.
Det är det?
Ja, och det
inte Persudde?
Nej, inte Persudde.
För det var det först, förut?
Ja, absolut. Jag slåss ju lite för Persudde, för jag vill gärna hålla uppe lite min fana där lite grann. Men det är väl lite blandat då. Viktiga delar som gör att strand är lite dyrare, det är havet.
Ja.
Vi har ju en annan typ av båtliv och så vidare där ute.
Ja.
Vi har ju Dreviken på Persudde, men det är inte riktigt samma sak.
Men du, vi har nämligen båt själva, så vi åker den här vägen ut till båtklubbarna. Mm. Det är väldigt mycket trafik dit ut. Ja, och det är väldigt mycket köer.
Det är det, men det kommer kommunen att fixa till.
Så att man är inte rädd för att man liksom blir sittande i kö till jobbet på morgonen när man bosätter sig där ute?
Inget större problem. Och kommunen kommer ju nu, men de har ju börjat bygga om vägen där ute.
Till en 2-1-väg, va?
Det ska bli en 2-1-väg, ja. Det kommer bli jättebra. Och ja. Just nu är det, en liten flaskhals där. Så det är
en liten flaskhals, ja.
Absolut. Ja. Men jag har ingenting som folk är rädda. Och så vet man ju att det är någonting som kommer att bli bättre framöver. Sen en annan sak som påverkar att de husen är lite dyrare än vad de är i Trollbäcken per Sudde då, det är ju att det skiljer 20 år trots allt.
Det är moderna hus.
Det är modernare hus. På per Sudde, som flesta husen är ju från 70-talet egentligen, med allt vad det innebär i byggproblematik och så vidare. Mm. Medan däremot i Strand så är de flesta husen uppfyllda på, ja, sen 2000 och framåt egentligen, eller i alla fall runt sekelskiftet. Mm. Och det är klart, du får ju lite mer, för det är dyrare att betala för ett nytt hus.
Och man kan ju nu köpa hus nästan nere vid vattnet.
Kan man göra, absolut.
Och jag då som har läst det här med att nu kommer vattnet att höjas.
Mm. Ja, det är en risk man får ta då. Man får väl hoppas att att det hinner gå ganska många år innan det blir så.
Nej, jag ska inte prata med det.
Då får vi massa nya sjöställen,
ja,
eller hur?
Ja, och sen är det landhöjning också.
Ja, det är det också.
Så att det finns ju blandat.
Ja, absolut.
Mm. Om man nu vill köpa, vad är det man ska tänka på när man ska köpa hus? Och vad är det man ska tänka på när man ska sälja? Om du nu... Ni har väldigt bra information på er hemsida, såg jag.
Ja. Ja, jag tycker att det absolut viktigaste, just nu har vi en, som alla har sett, massa skriverier om att priserna faktiskt har stabiliserat och kanske till och med gått ner. Och det kan väl faktiskt stämma egentligen att det har gjort det. Men tittar man på att man har haft en värdeökning, och vi börjar med den då, så har ju värdeökningen de sista 2 åren varit någonstans upp mot 25%.
Oj.
Mycket på grund av att man har gått ut med, det har blivit nya regler, man har amorteringskrav och så vidare. Och folk har ju kanske betalat ett överpris för att slippa det här amorteringskravet egentligen. Det är bättre att betala 500 000, 1 miljon mer innan amorteringskravet träder i kraft. Aha. Än att vänta till efter. Aha. Om man ser rent krasst på vad man känner, hur mycket man betalar per månad.
Mm.
Jag tycker en viktig del alltid är att man köper och säljer i samma marknad. Det viktiga är ju egentligen inte vad du betalar för det huset du köper eller vad du får för ditt som du säljer, utan det viktiga är ju mellanskillnaden. Köper du när tiden är lite sämre då, du betalar lite mindre, men å andra sidan får du lite mindre för det huset du säljer.
Mm. Men alla kommer ju inte med någonting att sälja.
Nej.
Finns det människor som kommer direkt från hyresrätt eller sitt första bostad eller... De har ju ingenting att sälja.
Det är väldigt svårt. Jag skulle säga, ska du köpa en villa så är pengarna är ju så stora så att man måste nästan ha gjort någonting på resans gång. Eller också ska du ha ärvt någonting. Eller
ja,
något sådär.
Det går inte bara att komma in.
Det går inte bara att komma in. För 15% ställer ju banken krav på att du ska ha kontant då. Så tittar du på en lägenhet på 5 miljoner då, ett hus på 5 miljoner. Ja, det är ganska mycket pengar.
Hur mycket ska man ha då?
Då ska du ju ha sådär en 15, nu får jag räkna också. 750 000 måste du då ha kontant. Och det tar ju en stund att jobba ihop.
Alltså när jag köpte min första bostadsrätt, vi fick ju lån på alltihopa. Det var inga problem.
Nej.
Det var bara det här topplånet var lite dyrt.
Ja, absolut. Det är en väldig skillnad.
Så nu är det egentligen folk som har pengar som kan köpa hus?
Ja, man måste ha någon form av grundplåt. Sen kan man ju alltid låna på andra sätt. Men ska du ha en vettig ekonomi så bör du ha de här 15%.
Hur gör ungdomar då idag, de som skaffar sin första lägenhet?
De får leva på hoppet att de har välmenande och några föräldrar som har lite ekonomi.
Men hur gör man då? För man kan ju inte... Man kan inte vara borgenär för sina barn, va?
Nej.
Hur funkar det?
Rent krasst blir det så att vi åker och värderar deras hus som de bor i och förhoppningsvis finns det ett utrymme att låna där.
Aha, då får då barnen låna på föräldrarnas hus?
Ja, eller rättare sagt föräldrarna lånar och pytsar in det i barnens köp. Aha, ofta står ju föräldrarna som någon form av delägare till lägenheten.
Och det går de flesta
bostadsrättsföreningar... Det går de flesta bostadsrättsföreningarna med på, ja. Absolut.
Ja. För man fattar att annars får ungdomarna inte bostäder.
Precis, ja. Precis. Och där har vi ett nytt problem då i och med det här amorteringskravet då, att många som har bott i sin villa i 20-30 år och har ingen amortering och har lite lån, tar de ett nytt lån nu så de kommer upp över de här 50% belåning, då får de börja amortera helt plötsligt.
Mm.
Och det hindrar ytterligare för ungdomarna då att få hjälp av sina föräldrar då.
Mm. Vi tillhör de här som liksom vi bor ju superbilligt, vi som köpte för länge sedan.
Ja. Visst är det härligt?
Ja, visst är det härligt. Men det gör ju också att viljan att flytta är inte så stor heller.
Nej.
Därför var vi än flyttar till så skulle det bli dyrare.
Mm.
Och vi bor inte jättestort, men vi bor ändå, vi skulle kunna bo mindre.
Ja. Och det är ett jätteproblem. Och där har vi även den här med kapitalvinstbeskattningen då, som slår ganska hårt då. Vi har ju Tyresö, har vi ganska många, speciellt i Fårdala till exempel. Där är det ju väldigt många som byggde huset på 60-talet och faktiskt bor kvar.
Ja, exakt.
Och de har ju inget anskaffning. De har ju i princip lagt ner eget arbete och betalat lite pengar. De får ju en jätteskattesmäll när det här kommer då.
Ja. När höghuset i centrum byggdes, då flyttade väl väldigt många villaägare dit för att få bra service, va?
Absolut.
Då såldes det en massa hus i... Så är det så när det blir klart, det är allén nu, eller vad kallas det, de här husen som är närmast centrum, att många av dem som är äldre känner att de vill bo närmare service.
Ja, absolut. Och sen är det ju så att många som har bott i villa i större delen av sitt liv, de har ju ganska höga krav på var de ska bo någonstans.
Ja.
De vill inte bo i en dussig lägenhet från 60-talet, utan de vill ha någonting lite extra när de ska lämna sitt fina hus. Och då är det ju ofta nyproduktion som drar, gärna med lite extra, lite större kanske, lite större takterrasser, vad det kan vara för någonting. Det drar ju väldigt mycket för de äldre då, som är ganska kräsna.
Ja, det förstår man ju.
Det gör jag absolut.
Mm. Det här med att det byggs så mycket just nu, blir det så att utbudet blir större och priserna går ner, eller hur funkar det här?
Ja, det blir ju alltid under en brytpunkt.
Ja.
Så blir det ju det. Jag menar, just nu byggs det otroligt mycket lägenheter i Tyresö.
Ja.
Väldigt mycket mindre lägenheter, vilket har varit en brist i många, många år. Och nu ser vi det, att nu har vi kanske mättat marknaden lite grann för den delen då. Men i och med nya lägenheter så blir det nya boende i kommunen, och ja, det kommer ju ta ett halvår eller någonting, så sätter det här sig.
Det sätter sig
då. Ja, det gör det. Och då är vi tillbaka igen med kanske förhoppningsvis då en rimlig prisutveckling.
För vi som varit med ett tag, vi kommer ihåg vissa dippar i Tyresö.
Absolut.
Det fanns en förskräcklig dipp, det var när Krusboda byggdes.
Ja.
Då flyttade väldigt många människor som bodde i bostadsrätt upp till Krusboda. Mm. Så i stort sett Sjötungan då, där fick man lägenheten.
Ja.
Därför att folk blev inte av med den. Man fick till och med gratis hyra några månader. Och det är helt omöjligt att tänka att det är så.
Mm.
Eller på, när var det? Var det på...
91 hade vi en smäll.
Var det 91?
Ja, det hade vi en ganska stor. Det var en stor fastighetssmäll i hela Sverige egentligen då.
Ja, när allting bara gick ner.
Ja, ja.
Och för då sålde vi och köpte.
Ja.
Och vi köpte först dumt nog och lyckas knappt sälja.
Nej, det är fantastiskt, eller hur? Det är väl ruskigt. Ja, jag hade samma sak. Vi flyttade faktiskt från vår första lägenhet i Tyresö på Sikvägen 91.
Ja.
Och då var det precis så där att vi fick de där 300 000 tror jag det var som vi fick ut för den där. Och det tyckte vi var alldeles förtjusande. Och två veckor senare så var det, då tog det stopp.
Ja.
Då gick det inte att sälja längre.
Nej.
Så tog det faktiskt något år innan det var igång på riktigt allvar igen. Då.
Ja. Och de här dipparna nu, som vi nu... Alltså skulle man berätta för någon på 90-talet att räntan kommer nästan vara minus om så här många år, så skulle folk tro att man var galen.
Ja.
Ja. Och vi nu berättar för våra ungdomar att räntan kan gå upp till 15%, vilket det var när jag tog mitt första.
Absolut.
Mm, då tror de att man är galen.
Ja.
För man är på något sätt fullständigt övertygad om att det som är nu kommer gälla framåt och evigheten.
Mm.
Om du ska våga titta på framtiden, vad tror du med alla...
Räntorna kommer ju gå upp, det är jag helt säker på.
Men vad pratar vi om då?
Jag tror att vi kommer hamna på någonstans runt 3,5-4% inom 5 år. Kanske.
Säger man det till folk som lånar? Att de måste liksom gardera sig?
Ja, lite
sig?
Grann så. Framförallt är det bankens jobb att göra det.
Det är
banken. Och banken är ju oerhört... Alla banker är ju väldigt försiktiga just nu. Då. Och jag vet att våran bank, Swedbank, de räknar ju med att du ska klara av en ränta på 7%.
För ni har en koppling till Swedbank?
Swedbank äger vårt huvudkontor. Så de äger varumärket Fastighetsbyrån. Då. Sen är vi egna företagare allihopa som har egna kontor.
Men kunden som kommer hit blir kopplad till Swedbank?
Om de vill.
Om de vill? Ja. De får välja annat?
Ja, de får välja annat.
Aha,
absolut.
Så det inte måste
Swedbank? Nej, däremot har vi lite plus där, att är det någon som behöver få fram pengar snabbt, man måste ha ett snabbt lånelöfte för att kunna gå vidare med affären, så har vi ju en liten gräddfil in på Swedbank. De sitter ju granne med oss här, så vi tar kunden under armen och hjälper dem in att hitta en trevlig rådgivare helt enkelt.
Ja. Om man då är köpare, om vi tittar på den delen, för säljarna vill ju alltid mycket, men om man då vill köpa, alltså vad ska man tänka på egentligen när man ska köpa?
Och ser man prismässigt så är det just det där med köpa och sälja samma marknad, tycker jag är viktigt att man tar tidpunkten där. Och det, så har du också varit med om då, som sagt. Då. Så det där kan ju slå väldigt fel då. Annars tycker jag egentligen...
om man då har någonting, ska man sälja först?
Det tycker inte jag man nödvändigtvis måste göra. Jag tycker inte det. Utan det är framförallt en fråga för banken. Kan jag ha kvar min bostad medans jag letar efter ny? Eller måste jag sälja den först?
Banken kan hjälpa med det.
Man kan ju med hjälp av brygglån och så vidare få hjälp att liksom ha ett dubbelt boende under en kort period. Då.
Ja. Och banken kollar upp att man har...
Ja.
Ja. Och vilka inkomster måste man ha två personer för att kunna bo i en bostadsrätt eller bo i en villa? Vad pratar vi om?
Det är svårt att säga, men man bör ju ha en ordentlig inkomst. Och det kravet som man pratar om nu vad det gäller amorteringskrav och den biten, steg två som de kallar det för, då kommer man att kunna låna 5 gånger sin årsinkomst.
Aha.
Så då får man slå ihop hushållets årsinkomst och ta det gånger 5, och det är maximalt det beloppet du får låna.
Aha, okej.
Okay. Mm. Och tittar man på det, tjänar du 30 000 i månaden och är lite yngre och ska skaffa en bostad, så får du låna 1,8 miljoner.
Och då får du inget hus i Tyresö?
Inget hus i alla fall, nej.
Nej, då får du ingen lägenhet heller?
Nej, det är väldigt tveksamt alltså. Sen ska du i och för sig ha den sista pengen kontant då, så du kan köpa en lägenhet som ligger lite drygt 2 miljoner. Och det är väl kanske en tvåa då. På vissa ställen i Tyresö kan du köpa.
Och om man går till en mäklare, då är ni både säljarens ombud och köparens
ombud.
Så man behöver inte känna så här, nu kommer ni lura mig åt något håll.
Nej, det går inte. Jag tror att vi är världens mest övervakade bransch nästan.
Ja.
Och det är bra, det tror jag behövs. För det skulle kunna vara lätt att tjäna pengar i den här branschen, tror jag. Så var det ju förr.
Ja, så var det förr.
Mm. Nu är det finns ju lagstadgat att vi ska vara totalt opartiska.
Ja.
Och det ställer ju till det lite grann. Ibland så tycker ju säljarna att ja, men jag betalar ju din lön, då ska du hjälpa mig. Men direkt när det är någon form av konflikt eller någonting, så måste vi vara opartiga. Vi får inte ta ställning på något sätt.
Nej. Och ni måste tala om det till exempel är dolda fel? Eller...
Absolut, det vi vet måste vi tala om.
Det måste ni tala om.
Det måste vi göra.
Ja. Men när det gäller säljaren, kan säljaren bestämma sig för olika köpare? Liksom, eller...
Ja. Det är alltid, man tycker det där med budgivning. Ibland hamnar man ju lite grann i så att det kanske inte är den som betalar mest som vinner och får köpa huset.
Utan en trevlig familj som man känner.
Det kan vara en trevlig, jag hade jättetrevligt försäljning här för det var ett antal år sedan i Pårdala faktiskt. En jättetrevlig villa, det var en änka som bodde där. Hon har bott där sedan 60-talet. Hennes man hade byggt huset och hon var väldigt, var ett fantastiskt trevligt hus. Det var lite äldre standard men otroligt välskött. Och där hade vi till slut då 3 stycken budgivare som hade gjort upp om det här. Och så, då frågade änkan mig, vad är det för typ av människor? Hur ser deras familj ut och så vidare? Och de som hade vunnit, det var en familj faktiskt från Enskede som skulle ha det här. En familj, det var 2 vuxna människor utan barn. Och de skulle göra någon liten studio i källaren och de tyckte det här huset var fantastiskt.
Mm.
Och 50 000 under den familjen så låg det en annan trevlig familj från Krusboda med småbarn. Och då sa den här damen att nej, men då tar vi dem. Då vill jag sälja till dem. För jag skulle tycka det var så roligt om det var nya. Det var liksom en ny start med småbarn i mitt hus. Så det tyckte hon var värt 50 000 kronor helt enkelt.
Ja, vad trevligt. Så det finns sådana säljare?
Ja, det finns det. Och det kan, ja, absolut. Och det finns andra, vanligare är det kanske då att man tittar på när vill köparen flytta in och sånt där. Och det kan ju vara viktigare kanske just än att man får de sista 10-20 000 kronorna extra då. Sen kan det ju vara så att säljaren tar någon anledning för att tycker för att köpa dem. De känner varandra eller... De vet på något sätt vem det är.
Mm.
Ja, då väljer man kanske den.
De här människorna som då försöker sälja själva utan att gå till mäklare.
Mm.
Vad är det för risk att göra det?
Den första risken är ju egentligen att säljaren, alltså ägaren till bostaden, har ju inget upplysningsplikt på något sätt.
Nej.
Det har jag som mäklare. Jag måste tala om de bristerna jag vet om. Och så finns det ju också en stor del vad det gäller själva finansieringen då, att alla lån verkligen är lösta. Har man verkligen tagit tag i allt? Eller får man några lån på köpet med den här bostaden kanske? Nu är ju de här som säljer själva extremt ovanligt i Stockholmsområdet.
Det är det, va? Man vågar inte.
Nej, man vågar inte. Jag tror att du skulle få så pass mycket mindre betalt för din bostad om du försöker sälja. För köparna är oroliga.
Mm.
Det är samma sak när man köper bil. Ska man köpa en jättedyr bil så gör man det inte gärna på privatannons. Utan då vill man hellre köpa från en bilfirma.
Just det.
Och få lite garantier och allt vad det är för någonting. Och lite säkerhet.
Mm. Det här med som vi börjar prata om. Måste jag säga ditt namn igen? Sven Ek.
Ja.
Mm. Det här med att förr så tittade man bara i tidningen. Eller så gick man i Tyresö centrum och tittade i fönstren. Mm. Idag tittar väl folk på nätet?
Ja, egentligen.
De tittar i Hemnet.
Hemnet är ju absolut... alla annonser finns ju på Hemnet.
Ja.
Så har man koll på Hemnet, då får man med allting.
Mm. Vilket gör att man ibland inte behöver åka ut och titta, för då kan man redan från början se att det här huset passar inte oss, eller den här lägenheten passar inte oss. Men jag som tittar ibland i Hemnet, bara när det är någon granne säljer,
för det, alla tittar.
Ja, så ser allting så fruktansvärt stort och spejsat ut. Och så tänker man, den där lilla uteplatsen ser ut som en jätteveranda.
Ja, en ocean.
Och, och de som har lika stort badrum som oss, vilket gigantiskt badrum det blev. Blir inte folk lite besvikna då när man gör de här fantastiska bilderna?
Absolut. Nu tycker jag, alltså själva presentationstekniken och sånt där har gått framåt väldigt mycket. Ja. Och man vill ju gärna hålla sig, självklart så vill jag ju framhålla huset eller lägenheten så fin jag bara kan och så stor. Men direkt när man börjar med det här för stora vidvinklar och sånt där, då blir kvaliteten sämre.
Ja.
Och då får man det där problemet lite grann. Men självklart är det så att jag vill visa bostaden så fint jag bara kan. Och absolut, kommer någon enstaka dit och tycker att det här är inte alls lika stort som det ser ut på bilden. Ja, det är tråkigt. Men skulle det vara tvärtom, att de kommer dit och säger att det här är mycket större i verkligheten, ja, då blir jag ledsen, för då har jag faktiskt misslyckats. Då har jag visat huset sämre än vad det verkligen är. Och det är ju tråkigt.
En annan nyfiken fråga som jag har, det är här med hur är det att vara mäklare och alltid jobba på helger och kvällar?
Mm.
Hur får man till en vettig familjesituation när du jobbar på tider när vi andra...
Jag tycker det ändras väldigt mycket på sista, om man säger, kanske 5-6 åren egentligen. Va? Visst är det så, det är mycket kvällar. Ska du bestämma tid med snickaren, då får du anpassa den när snickaren kan. Han säger att jag kommer till dig klockan 10 imorgon förmiddag.
Just det.
När man bokar mäklare så säger man jag slutar jobba klockan 7, så du kan komma när som helst efter det. Och det får vi anpassa oss till. Så vi jobbar ju väldigt mycket kvällar och helger.
Ja, ni gör det, va?
Mm, det gör vi. Jag vet att vissa innerstadskontor har börjat gå över till mer lunchvisningar än söndagsvisningar till stor del.
Mm. Men jobbar du varje helg då?
Nej, jag försöker hålla mig borta. Så jag försöker jobba varannan helg.
Varannan helg?
Mm. Jag är småbarn så jag måste ju engagera med dem. Och så.
Ja, exakt.
Mycket fotboll och sånt där.
Ja, för det är ju inte på dag. På.
Det är på kvällstid, ja. Det måste man ju fixa. Tidigare tyckte jag att det var väldigt mycket. Okej, man jobbade på söndag men man hade möjlighet att ta ledigt någon dag i veckan. Och på samma sätt så var det ju att, jag menar, december var det ju, kunde man vara ledig hur mycket man ville.
För att det var inte så mycket.
Det hände ingenting då.
Nej. Och det hände ingenting över sommaren heller?
Nej, förut var det ju i princip midsommar och sen fram till skolstart så kunde man ju ta ledigt.
För det var dött hela marknaden.
Men så är det inte längre.
Så är det inte längre.
Tvärtom, jag skulle säga att juli är en riktigt bra försäljningsmånad.
Men hur gör du då, du som är egen?
Mm.
Hur gör du då?
Jag jobbar ju lite mindre som mäklare nu mer än vad jag gjort tidigare. Nu är jag mer, tar hand om kontoret och sköter den biten.
Ja.
Så har jag ju 4 stycken anställda då som i huvudsak säljer. De jobbar nog, ja, är det lite högsäsong man säger som det är nu och som det har varit tidigare, vår och höst då när det är som värst, då jobbar man varje helg helt enkelt. Sen är det helt okej för dem att vara lediga någon dag i veckan om jobbet liksom tillåter det.
Och då jobbar man 7 dagar i veckan?
6.
Jobbar man 6 dagar i veckan? Mm. Många timmar i veckan jobbar man då? Jag
tror man som mäklare får man nog räkna med att arbetstiden normalt sett ligger någonstans runt 60 timmar i veckan.
Va?
Mm.
Tillåts det?
Ja, det tillåts alldeles utmärkt. Det
man, får det?
Man får det om man vill, ja.
Aha,
absolut.
Okay, mm. Okay. Tjänar man bra med pengar som mäklare då?
Man tjänar ganska bra som mäklare, absolut. Det är svårt att säga någon genomsnittslön och så vidare. Men man tjänar ganska bra, det gör man absolut.
Då måste man älska sitt jobb om man ska jobba 60 timmar i veckan.
Ja, jag skulle nog säga att det inte är ett jobb, det är en livsstil.
Och då, nu kommer vi tillbaka till ditt hus.
Mm.
Bagans barn och allt det där.
Ja.
Är ditt hus det finaste av alla hus i hela Tyresö då?
Långt därifrån.
Ja.
Jag köpte det 2001 tror jag, på Persudde då. Och det var i väldigt dåligt skick då.
Ja.
Och nu har jag väl hunnit med igenom hela huset. Så nu är det absolut helt okej liksom. Men det är inget speciellt.
Du snickrar inte själv inte?
Jo, det är klart jag gör.
Det är klart
jag är faktiskt elektriker i grunden.
Aha,
fast det var oerhört länge sedan. Och jag har inte sprungit på någon byggen på länge så att säga. Utan jag jobbar med försäljning då inom elbranschen då. Men sen när jag varit vuxen så hade jag tyckt att jag hade provat allting det där. Så då tyckte jag att nu ska jag plugga till någonting annat.
Ja, man pluggar till mäklare?
Mm, det är 3 år på högskolan nu.
Är det 3 år på högskolan? Mm. Förut kunde vi vem som helst bli mäklare,
ja,
va?
Fram till 84 skulle jag säga.
Just
om jag
det.
Inte minns fel. Då kunde man i princip göra en liten brevkurs bara egentligen.
Ja, för du vet att någon klasskompis gjorde och blev jätterik.
Ja, absolut. Mm. Men nu är det betydligt tuffare. Så nu är det 2 år på högskola. Det är vansinnigt höga intagningspoäng. För att komma in på utbildningen överhuvudtaget. För det är en väldig brist på mäklare. Hur det nu ser ut. Det ser ut som det blir mer och mer mäklare hela tiden. Men vi har faktiskt en ganska skaplig brist på mäklare. Jag tror vi har ungefär ett 80-tal vakanser på fastighetsbyrån.
Har ni brist på mäklare?
Ja. Jag tror vi har 80 lediga jobb ungefär i Stockholmsområdet.
Det vore ju kul om ni kanske kom ner till vanliga arbetstider. Om man...
ja.
Är det så attraktivt att vara mäklare om man måste jobba så mycket?
Ja, ofta är det ju det, va? Det som är lite bristen är väl att många som kommer in på mäklarprogrammet Det är de som har väldigt höga betyg.
Mm.
Och de går den här utbildningen och de tycker säkert jobbet är väldigt roligt. Det är väldigt fritt på det viset då, även om du har många timmar. Men man orkar inte. Man får räkna med att det tar ju minst 2 år innan man är igång då. Och med provisionslön så är det 2 ganska tuffa år då.
Man har ren provisionslön?
Ren provisionslön, ja.
Så är man en dålig mäklare så blir det inte mycket pengar?
Då blir det inte mycket pengar, nej.
Nej.
Okay. Lite självsorterande sådär på det viset.
Men varför älskar du ditt yrke?
Jag tycker att det är jättekul att träffa alla möjliga människor. Alltså, man träffar människor som precis ska starta, de ska få barn, de liksom drömmer om den här nya bostaden och man får med dem och hjälpa dem på den vägen då. Och sen även i andra änden att man får hjälpa folk som
ska skiljas.
Ska skiljas eller när det är dödsbo, när föräldrarna har gått bort. Självklart inte så roligt, men fortfarande tycker jag att det ger väldigt mycket. Och jag hoppas att jag ger mina kunder väldigt mycket där.
Blir de inte arga på dig ibland om de har liksom trott att de har köpt något bra och sen var det något fel på det här? Eller?
Det händer ju, men oftast är det ju så att jag menar, man måste ju vara ärlig i det här jobbet som alla jobbat. Men så länge jag verkligen talar om vad jag vet och verkligen försöker tala om för folk att ska ni inte ta det lite lugnt, nu är vi faktiskt uppe på en nivå som inte är rimlig.
Mm.
Det är väldigt sällan. Det händer någon gång då och då. Hade någon för ett tag sedan som köpte något hus ute på Raksta där taket läckte efter ett halvår. Och självklart var ju det mitt fel.
Ja, men jag kan tänka
mig. Nu är det faktiskt så att jag inte byggt deras tak. Så jag kan inte göra så mycket. Jag visste inte om att det läckte.
För att om man nu ska köpa ett hus, gammalt hus, så ska man göra någonting som heter jordabalksbesiktning.
Det ska man göra. Absolut, en överlåtelsebesiktning.
Det kostar lite pengar.
Det kostar lite pengar.
Vem är det som betalar den?
Väldigt olika. För min del så tycker jag att jag ser helst att säljaren betalar besiktningen.
Så har de redan gjort det?
Ja, besiktningen är redan gjord när vi drar igång försäljningen. Köparen kan se besiktningsprotokollet. Är det några frågetecken kan köparen ringa till besiktningsmannen och få information om vad det nu är för någonting. Är det så att det är något allvarligt fel så kan vi hjälpa byggaren eller hjälpa köparen att ta fram en byggare som kan lämna en offert så man kan ta ställning till vad det här faktiskt kostar. Men det vet man ju inte.
Nej, om besiktningsmannen inte hittar de felen som är, kan man rättsligen då börja bråka med...
Då kan man bråka med besiktningsmannen som har en försäkring.
Okej, de har en försäkring.
Ja, så egentligen är det ju så att hittar besiktningsmannen ett fel, ja, då kan det ju aldrig vara ett dolt fel.
Nej.
För då har vi presenterat det vid försäljningen. Är det så att han inte hittar felet, ja, då får man ju, är det uppenbart så får man ju gå in på besiktningsmannens försäkring helt enkelt.
Mm. Nu tänkte jag att vi skulle avrunda här, för nu det går fort när man har, när man är intressant. Jag hade säkert 100 frågor till som jag inte kan komma på nu. Du fick ju berätta lite om vem det var i början av programmet. Kan du berätta något mer om dig själv så vi fattar vem du är?
Kan vi absolut göra. Jag är 50 år. Jag är gift sedan väldigt många år tillbaka med en fru då som kommer från Tyresö från början.
Vad heter din fru?
Hon heter Jeanette.
Och vad heter hon som flicka då?
Baremo heter hon som flicka.
Så att alla hennes klasskompisar...
Ja, det tror jag. Då har hon koll på henne. Hon är uppväxt här precis vid Fårdala då, så att säga. Ja. Både på Myrdalsvägen som liten och så flyttade hon till Brackstigen när hon var lite tonåring. Och så flyttade vi till Sikvägen då, 88 som sagt var. Och sen en liten kort sväng ut till Haninge där vi byggde ett hus. Men hon trivdes aldrig riktigt där. Hon ville komma tillbaka då. På fritiden annars, jag brinner för fotboll.
Vilket av de två klubbarna?
Det röda laget, Hanvikens SK, tycker jag är oerhört viktigt. Och där är jag engagerad som tränare då till vårt pojkarlag, pojkaren som är födda 06.
Du vet om att vi har väldigt mycket sportprogram nu på Tyresö Radio.
Ja, det är underbart.
Ja, Niklas Wennergren som är vår reporter, han tvingar ju alla med tränarna att uttala sig. Så plötsligt får vi veta massa saker om...
Det är helt underbart. Jag har 60, någonstans mellan 65 och 70 11-åringar på gång samtidigt. Då.
Ja, vad kul.
Så vi har fotboll 2-3 gånger i veckan plus match på helgerna. Då.
Du har själv spelat fotboll?
Ja, jag spelar fotboll själv, fast det var ju väldigt länge sedan.
Ja. Vad kul.
Så Hanviken tycker jag, det är en spännande, det är en rolig klubb, en väldigt så här familjär klubb.
Kul, ja. Det är det som är så roligt i Tyresö, att vi är också ett extremt bra föreningsliv.
Ja, absolut.
Det förstår inte folk som inte har kommit hit, hur många föreningar vi har. Och jag tror det är egentligen också en av orsakerna man trivs.
Mm.
Att om man engagerar sig lite så finns det hur många föreningar man är i.
Otroligt, de får ett sånt nätverk de här pojkarna. Om man tittar på Hanviken då som har upptångsområdet, det är ju Kumla, Hanviken, Fornudden och Sofiebergsskolor då egentligen.
Ja.
Och sen när de kommer upp i 7:e klass då ska de här slås ihop i Kumla då. Vilket nätverk. De har ju 65 kompisar när de kommer
Exakt.
Dit. Det är helt fantastiskt.
Ja, det är
vilket försprång.
Det är någonting som följer en hela livet.
Ja, absolut.
Ja, ja. Mm. Nu innan vi slutar programmet så måste du också bara ge lite framtidsvision. Vad är det som är på gång i Tyresö? Vilka områden kommer det byggas i? Vilka, för att när man åker omkring som vanligt Tyresöbo så ser man fullt med byggen. Mm. Man har ingen aning om, är det hyresrätter, är det bostadsrätter eller vad kommer ske här? Mm. Vad ser du framåt här nu?
Det kommer byggas väldigt mycket här nu i centrumområdet då, som man ser bara om man tittar ut genom fönstret här. Och det är ju till stor del bostadsrätter och en del hyresrätter. Det kommer att vara väldigt attraktivt boende då med tanke på att det är så oerhört nära centrum. Och som vi pratade om tidigare så det är ju mycket äldre människor som vill ha de här lägenheterna.
Som har bott i hela sitt liv.
Som har bott hela sitt liv och tycker att huset eller radhuset bara blir lite stort. Och då vill man gärna ha nära till centrum och buss och allt vad det finns för någonting. Nya etablerade områden som det här, det blir ju lite speciella lägenheter och där kommer vi även att få in en hel del nya Tyresöbor.
Men de säljs via sina egna byggbolag, eller?
Det är väldigt olika.
Det är väldigt olika.
Det är så att, som jag sa, att det finns ett krav för att vara mäklare så måste du ha gjort den här högskoleutbildningen. Däremot finns ett undantag och det är att sälja nyproducerade lägenheter. Då behöver man egentligen inte vara mäklare.
Aha, okay.
Utan det kan en vanlig säljare som är anställd för hos bolaget okay. göra då. Sen är det oftast att mäklaren någonstans blir inkopplad ändå. Antingen om man säljer i första skedet till byggaren. Eller också när byggaren sitter kvar med några eller två lägenheter.
De lokala mäklarna hjälper till.
Ja. Absolut.
Vad är det mer för områden i Tyresö som håller på att byggas?
Strandområdet byggs ju ganska mycket. Vi har ju vid Strandrondellen har vi den där bostadsrättsföreningen Grindstolpen som såldes nu under förra året. Jättetrevliga hus. Små ettor till stor del med balkong. Mitt emot där kommer det bli lite skola och det kommer bli lite mer service där nere. I bottenvåningen på Grindstolpen kommer ligga en vårdcentral.
Jaha,
och det är jättebra tycker jag.
Vi har ju brist på vårdcentraler.
Ja, visst har vi det. Ja. Sen kommer det byggas, om man ser ifrån den rondellen och ut, så kommer det byggas lite sådana här 55 plus boenden.
Det är också väldigt attraktivt.
Ja, attraktivt. Och jag tror att väldigt många som bor i strandområdet där kommer att flytta dit helt enkelt. Mm. Och det gör ju att det blir fler villor lediga och då blir vi ännu fler.
Ja, exakt.
Fantastiskt mysigt.
Det rör på sig då.
Absolut. Det kommer byggas en hel del i området nedanför Granitvägen, mellan Granitvägen och Granängsringen.
Blir det bostadsrätter också?
Det blir bostadsrätter i största delen. Jag vet, närmast nedanför så kommer det byggas där är ungefär 50-50 bostadsrätter och lägenheter.
Men var inte det Tybo som skulle bygga där?
Nej, inte just det jag tänker på. För Tybo är också på att bygga på olika ställen. Mm. Då. Och sen så har vi då...
För det är väl ganska bra att det är blandat bostadsrätter och hyresrätter?
Absolut, visst är det det.
För det har ju varit en av... Alltså jag som är då mer eller mindre har bott på Farmarstigen i jättemånga år. Jag tyckte det var det bästa området för mina barn. Mm. Därför att de visste ju inte själva att på den sidan vi bodde på Kanelgren där var det bostadsrätter. Ja. Och på andra sidan var det husen såg ju likadant
ut.
Så ungarna har ingen koll på.
Nej.
Vi bor på den rika sidan, ni bor på den fattiga sidan eller någonting sånt.
Nej.
Utan då får man ju en väldigt schysst blandning av folk och ungarna
absolut.
Tycker liksom alla är lika värda. Ja. För det tycker jag är jättetrist i vissa kommuner när det ena sidan motorvägen är det liksom... Alltså, då blir det väldigt mycket segregation.
Ja, och så har vi ju inte riktigt här egentligen. Jag tror att man tittar på Vitlöksgräns som är en bostadsrättsförening då, som brukar vara ganska lättsålda faktiskt. Väldigt attraktiva lägenheter, lite modernare. De ligger ju väldigt nära då, grannen med Granängsringen.
Ja.
Och det är ju samma sak där. Där blir det också en mix av de boende.
Absolut. Så det är väl bra att man även här nu nära centrum blandar. Vad är det mer för områden som
sen har vi då Södergården i Trollbäcken.
Just
som
det.
Kommer att byggas vid Skällmacken där nere. Där kommer det rivas det mesta och sen kommer det bli en... Jag tror vi uppe på den 400 lägenheter någonstans där då. Sen vet jag att det är fler runt omkring som håller på att titta på att liksom bygga ut det där om att man säljer sin villa tomt och därefter får nya bostäder.
Så det ser ut som att det kommer att finnas massa bra lägenheter i Tyresö?
Det kommer att finnas.
Vad bra.
Och det behövs lite grann faktiskt. Ja. Och speciellt i Trollbäcken, för där finns det ju bara egentligen Gärdesvägen.
Just det.
Finns inte mycket andra lägenheter egentligen.
Nej, verkligen. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Tack själv, det var trevligt.
Ja, jag kan komma hit oftare sen om läget förändras, för jag tror... Alltså alla vi som bor, fast vi som bor redan kanske inte ska sälja, men vi är ändå intresserade. Hur ska det gå för våra barn? Och hur ska det gå för våra barnbarn? Och var ska de bo någonstans? Jag kan lägga på den här låten med Hasse och Tage. Man undrar om barna någonsin får ett glas öl. Ja, man sitter där och funderar om framtiden. Hur ska det gå?
Ja, det är inte lätt att vara ung idag.
Nej. Tack så mycket Sven-Erik för att jag fick komma hit.
När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Finns det får och kor och vatten och luft, kan de sola sig gratis. Finns det blommor och blad, har de fläsk och potatis, kan de ta sig ett bad. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. På återhörande.